Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Vi lever ju en tid där mycket håller på, verkar det som, att dras isär. Grupper ställs mot grupper. Människor förstår inte varandra, slutar prata med varandra, talar på så olika sätt så att man i alla fall är mest intresserad av att höra sina egna röster inom sin egen grupp snarare än att möta andra röster och lyssna, ställa frågor. Nyfiket undersöka, vilja förstå. I morse i en ledarartikel i tidningen som jag har som morgontidning så står det om en händelse för ett par år sedan kring påverkan av oss människor. Det var ett känt skådespelarpar som var i tvist med varandra i USA i en rättegång. Johnny Depp och hans före detta fru Amber Heard. Ja, typ så. De flesta människor kanske inte är så intresserade av de här skådespelarna och deras privatliv. Men plötsligt så var det uppe på allas agenda i tidningar, tidningsrubriker, samtal. Hundratusentals inlägg på sociala medier där människor ställdes på för den ena och mot den andra och vice versa. Och hatet eldades på, hot och hat mot dem på olika sätt. Och så beskriver den här ledarartikeln i morse hur en undersökande journalistik hade börjat titta på vad var det som hände egentligen. Hur kom det sig att en rättegång i USA mellan i och för sig ett känt skådespelarpar blir uppmärksammat över hela världen och möter så mycket som drar isär människor och placerar människor i olika grupper kring någonting som egentligen, amen, vem bryr sig? Vem ska bry sig om deras problem mer än de själva och de som är närstående? Ska jag bry mig? Ska du bry dig? Ska vi bry oss egentligen mer än kanske av omsorg för bön för människor som lider? Eller hur? Och plötsligt är det på många människors agenda. Och så den här undersökningen, hur kom det sig? Så visade det sig att hundratusentals meddelanden har sänts som påverkan från konton i diktaturer. Där människor har skapat AI-konton som sänder meddelanden för, mot, hat, hat. Och så plötsligt så sprids det där och det dras in och fler människor bygger på. Och från AI-genererade meddelanden så blir det människor som gör sina meddelanden och drar isär. Och så menar den här undersökningen då visa på, jaha, här är det kanske diktaturer som snarare vill dra isär demokratiska samhällen och ställa grupper mot varandra och uttrycka och underblåsa hat. Så att vi och de tänkande blir med i våra ryggradar när vi möter människor. Det där är en människa jag ska hata snarare än att möta. Det här är en människa jag inte ska ställa frågor till utan göra påståenden om. Och så sprider sig ett sätt att förhålla sig till andra utan att vi förstår det själva så blir det en del av våra liv. Hat. Och det här är ju bara för att några har grottat i det och liksom kunnat avslöja det som vi får syn på det. Lär vi oss något av det eller kommer vi vara lika påverkbara i nästa påverkan som kommer? Och så har du andra exempel på detta. Eller hur? Och vi rör oss i våra olika grupper och vet vilka vi tillhör. Och samhället, på något sätt verkar det vara liksom tendensen att det underblåser att vi ska hålla oss i grupper. och inte tillhöra varandra som människor. Inte känna igen varandra som människor, utan att det blir ett vi och ett dem. Och så läser vi idag, pingstdag, om en dag där Gud griper in och gör livet tillgängligt för människor, oavsett var man är född någonstans, oavsett vilket kön man har, oavsett vad man hittills haft med sig av livet kring ekonomiska förutsättningar eller andra livsförutsättningar, så hör de tillsammans ett budskap på det språk de förstår utifrån sin grupptillhörighet om samma person, Jesus Kristus. Att Gud har gripit in för att vi människor skulle hitta hem till Gud. Och det bryter igenom alla de där grupptillhörigheterna och barriärerna och når fram. Oavsett var de kom ifrån. Och du kanske inte är född på någon av de här platserna som blir exempelplatserna av människor som har mötts i Jerusalem för att fira en religiös högtid den där dagen. Men poängen är ju, de hörde evangeliet på sitt modersmål. Det som var deras grupptillhörighet, det som satt i deras ryggmärg, hur de förstod och kunde höra och ta emot, så hörde de evangeliet. Frygien, Pamfylien, Egypten, Kyrene, liv i Libyen. Judar, proselyter, alltså omvända judar, kretensare, araber. Oavsett, evangeliet blev tillgängligt. Och det är det som är det fantastiska med vad Gud gör genom sin ande. Gud vill öppna upp våra liv, dig och mig som människa, till att ta emot vem han är. Förstå vem han är. Och han är intresserad av att komma nära oss i den gruppen och den tillhörigheten vi nu känner oss hemma i. Med evangeliet. Berättelsen om att det finns en Gud som griper in, som är hjälper, som förlåter, som är närvarande. Han vill att du ska höra vem han är på ditt språk, så att du kan känna igen honom. Och han vill komma dig nära den här dagen och alla dina dagar. Och när han kommer dig nära, så kommer också din grupp vidgas från att vara utifrån de förutsättningar du hittills har haft till att innefatta människor från alla de andra grupperna som är samlade kring ett nytt tema i sitt liv, Jesus Kristus som Herre. Se runt omkring den här morgonen. Vilka sitter bredvid dig? Hade du känt dem om du inte var i den här kyrkan idag? Hade du haft en kontaktyta med de människorna du ser runt omkring dig om du inte hade gått till den här kyrkan den här morgonen? Eller andra dagar? Grupper luckras upp och blir ett gäng kring Jesus, samlade kring honom. Och det är det som är berättelsen om anden genom hela historien. I Johannes evangeliet så står det om honom som hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, säger Jesus. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger, känn ingen oro och tappa inte modet. Anden kommer för att visa vem Jesus är. Lära oss vem Jesus är. Påminna oss om vem Jesus är. Utan anden så blir läran om Gud en ganska trång klädsel av regler att sätta på sig. Men anden kommer för att visa att Jesus har med våra liv och våran vardag att göra. Att det är angeläget att ta emot och förhålla sig till Gud och beröras av Gud. Att det kommer påverka och ge den där friden och tryggheten in i våra liv. Att vi får möjligheten att förstå poängen med Guds närvaro. Det är ett andens verk. Och anden är här den här morgonen för att göra just det i våra liv. Första gången det hände mig var jag i tonåren. Jag var på en gudstjänst. där jag började ana att anden Gud ville ha med mig att göra. Jag satt på en gudstjänst, det var i samband med mitt konfirmationsläsande i Svenska kyrkan. Och jag var där med ett gäng kompisar, det var en kväll. Och flera av mina vänner hade börjat relatera till Gud. De hade blivit berörda av det och ville ge sitt gensvar. Så de hade ställt sig upp under några av sångerna och börjat lyfta sina händer så här. Och jag tyckte det var djupt besvärande och beklagligt. Jag tänkte att de gjorde sig till och att de ville göra sig märkvärdiga. Jag satt där på min bänkrad en bit ner i kyrkan med armarna i kors och tittade på mina kompisar som var på första raden. Hängivna, jobbiga, störiga. Och jag tänkte så tydligt, varför gör de sig till? Varför gör de sig märkvärdiga? Och mitt i det så upplever jag det som är första gången jag anar att Gud kommer till tals in i mitt liv. En tanke som seglar in från sidan och fyller mitt huvud. Som går ungefär så här. Om de vill stå upp och lyfta sina händer i lovsång och du vill sitta här med armarna i kors, så är det okej. Det är okej att de står och det är okej att du sitter med armarna i kors. I samma stund som den tanken fyller mitt huvud så känner jag på något sätt att mina axlar sjunker ner och jag inser att det finns en Gud som vill ha med mig att göra, att jag är okej. Som älskar mig, som bryr sig, som ser bortanför mina förutsättningar, som vill ha med mig att göra. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt än med de här enkla orden. En tanke som fyller mitt huvud och en känsla som kommer därpå av tryggheten att tillhöra. Frid, som den här texten i Johannes talar om. Anden som en hjälpare till frid. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv den här morgonen. Vad du har med dig hit. Vad ditt liv är fyllt av tankar, kanske oro, situationer du har att lösa, saker som är dig övermäktiga kanske. Men det finns ett löfte här som har med verkligheten att göra och med din och min vardag att göra. Att det finns en Gud som vill bära dig och mig med frid. Känn ingen oro, tappa inte modet. Det finns en Gud som vill komma med sin ande, fylla på i ditt liv, så att dina axlar kan sjunka och du förstår att det finns en som bär även ditt liv. Även i den situationen där du inte ser någon lösning just nu, där du inte kan räkna ut hur du ska hitta väg igenom ditt problem, så finns det en Gud som säger, jag är med dig. Frid. Oroa dig inte. Det finns hopp. I Johannes evangeliet finns det massor med texter som beskriver Guds närvaro som bubblande vatten som strömmar fram i djupet av det inre, den där friden. Men sammanhanget som Johannes också talar om anden handlar om berättandet om vem Jesus är för andra människor. Precis det vi läste om i apostlärningarna. Delaktiga i att dela med sig av den tron som förändrar det egna livet. Den friden som berör det egna livet. Och Johannes skriver bland annat att hjälparen som kommer, som han ska sända från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, han ska vittna, han ska berätta om vem Jesus är. Också ni ska berätta. För ni har varit med från början. Den som tror blir indragen i att berätta berättelsen om erfarenheten av vem Jesus är för andra människor. Och det där kan föra oss till platser där vi hamnar i utmanande lägen, där vi känner oss ifrågasatta. Lukas skriver i sitt evangelium att när ni ställs till svars i synagogen och inför myndigheter och makthavare, bekymra er då inte för hur ni ska försvara er eller för vad ni ska säga, för den stunden kommer. Då ska den heliga ande vara med och låta er veta vad som behöver sägas. I oron för hur ska jag hitta orden så säger Gud, han ska vara närvarande. Och jag har sett det där hända vid flera tillfällen i mitt liv. Jag har suttit på utredningar på Migrationsverket. När frågor ställs och jag är närvarande som vittne och för att hjälpa till att eventuellt skapa lite förståelse och säga några ord om jag får tillåtelse. Och jag sitter där med min prästskjorta som jag har på mig vid de särskilda tillfällena för att markera vem jag är. I det där rummet där maktförhållandena är så omkullkastade. En person står där med sitt liv i sina händer och ber om förståelse och försöker förklara och berätta. Och den andra ställer frågor för att leta fel i berättelsen. Och där i de där stunderna när den som intervjuar ställer samma fråga en gång. Svaret kommer, den är inte nöjd, ställer samma fråga en gång till. Svaret kommer, den som intervjuar är inte nöjd med svaret. Den är ute efter något särskilt och det är inte sagt än. Så har jag i den stunden suttit i tyst bön. Jag anar vad den som intervjuar är på väg någonstans i sin tanke och vad den vill ha svar på. Jag kan inte bryta in och säga till den som sitter bredvid mig som jag ska stödja. Det är det här den frågar efter. Det är det här jag vet att du bär på i din berättelse som nu behöver sägas. Jag behöver sitta tyst men jag kan be. Och jag kan säga till Gud, Jesus, hjälp. Hjälp min vän att hitta orden. Och jag har suttit vid flera tillfällen där samtalet bara har vänt i den stunden. Och svaret har kommit som den som frågar ut efter. Anden hjälper att hitta ord. Och det är makalöst förunderligt att få vara med om det. När vi startade församlingen en gång i tiden så hade vi en barnklubb uppe på Pilängen. Och en gång i veckan var vi ett gäng där vuxna som lekte med våra egna barn och barn från området. Vi gjorde tävlingar. Leif och jag var där ofta tillsammans med våra barn. Det hade varit en kris utifrån kriget i Jugoslavien. Så många hade kommit på flykt och bodde uppe i området och hade lite att göra. Och vi hade fått låna förskolans lokaler och kanske var 30-40-tal barn. Många av de här kvällarna som vi hade. Och vi lekte, gjorde tävlingar, hade kul. Och vi gjorde ett bibeldrama och bad en enkel bön. Härligt! En dag så ringer de från kommunen till mig och ber mig komma ner till stadskontoret. Hon som ringer har jag samarbetat länge med utifrån församlingsarbetet. Hon vet vår berättelse, hon är trygg med vilka vi är och tycker att vi gör ett fantastiskt spännande arbete för barn uppe på Karlsruhetsområdet. Hon har varit dörröppnaren för att vi har kommit in i de här lokalerna och får bedriva verksamheten. Och jag kommer ner till kommunkontoret och när jag öppnar hennes dörr så hälsar hon vänligt, men jag ser att det är spänt. I rummet sitter också förskolans rektor som jag har hälsat på vid något tillfälle och hon ser djupt besvärad ut när jag kommer in i rummet. Och jag sätter mig ner och förstår att här är det jobbigt. Här har vi problem, men jag vet inte vad det handlar om. De säger att det har kommit en förälder och beklagat sig över verksamheten att vi hotar barnen med helvetet så att deras barn har börjat kissa på sig på nätterna. Alltså själva berättelsen är så fantasifull att det ligger långt ifrån vad vi har ägnat oss åt på de här kvällarna. Och jag vet inte riktigt hur jag ska besvara den här frågan. Men där i stunden så anar jag kanske vem det kan handla om. Och jag frågar, kan ni berätta var anklagelsen kommer ifrån så att det finns en möjlighet att prata om det? För det här är långt ifrån vad vi sysslar med i församlingen. Nej, vi kan inte berätta vem det är. Och då kommer tankar till mig vad jag ska säga och jag trevande lägger ut orden kring, ja, om jag inte vet vem det är så kanske det ändå kan handla om typ det här. Och så lägger jag ut texten en stund. Och jag ser ju att träffa rakt in i situationen. Jag har på något sätt satt fingret på var problemet ligger någonstans. Och det är inte hos oss utan i en familj som har det väldigt besvärligt med sina liv och sina barn. Resultatet av det mötet blir att vi inte får fortsätta låna lokalerna. För rektorn är rädd för konsekvenserna att låna ut lokalerna. Det där har inte hindrat mig från att genom åren fortsätta gå in i möte med de som kanske i början uppfattar mig som motståndare, osäkra på vem jag är eller vilka vi som församling är. Det har inte hindrat oss som församling att fortsätta knacka på myndigheters dörrar och försöka samarbeta. Och idag står vi på en helt annan plats av fortsatt genuint samarbete och förtroende. Medvetna om att emellanåt kommer det kunna hända vad som helst som omkullkastar ett rykte. Något som inte är sant men som ändå kan sätta igång någonting. Och i det får vi navigera, trygga med att det finns en Gud som bär allt. Anden verksam i våran tid. Som fadern har sänt er, sänt mig sänder jag er, säger Jesus. Han andades på dem och sa, ta emot heligande. Du och jag som troende behöver andens närvaro. Du och jag som människor behöver andens livgivande. Och Gud vill andas på oss med sitt liv. Du kanske inte har tänkt så mycket på honom, eller du har tänkt mycket om honom. Han vill andas sin frid på ditt liv. I de första församlingarna så får människor erfarenheter av hur Gud griper in i vardagssituationer. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta, säger Paulus i ett av sina brev. Och han ger exempel på olika saker som blir den där gåvorna han ger oss människor. Han pratar om vishet, kunskap, helande, tro, under, profetiskt tal, att kunna säga ord från Gud av uppmuntran, tröst och vägledning. Han pratar om språk som man inte har lärt sig i skolan, tungotal. Han pratar om att skilja mellan andar som exempel på vad anden kan göra i en människas liv. På andra platser pratar han om generositet. Och jag kan säga att genom åren, jag har ju varit kristen ganska länge nu. Genom åren har jag erfarenheter av Guds närvaro som kommer på det där sättet att anden fördelar sina gåvor på var och en så som den själv vill. En Gud som är närvarande och ger oss det vi behöver. I våran gemenskap har jag sett de gåvorna i funktion. Jag skulle kunna säga alla dem och berätta exempel om de sakerna. Hur ord från Gud har kommit oss till mötes och hjälpt oss och gett oss tro och hopp och frid. Hur under har gripit in och kastat om spelplanen. Om det så har varit i det egna livet när vi inte har sett vägar. I en period när vi själva hade dålig ekonomi och inte visste hur våra pengar skulle räcka till månadens kostnader i slutet av månaden. Och jag minns särskilt ett tillfälle, det var en stor räkning som skulle betalas och det var inte pengar så det räckte. Och i brevlådan låg det en check på 10 000 kronor dagen innan det där skulle betalas. Någon hade visat generositet. Ingen aning fortfarande vem den personen var. Men det mötte våra behov i rätt tid, ett under, en gåva. En generositet som andra måste ha inspirerat någon annan till och som kom oss till del. Jag såg det i sjukrummet med Jan här i veckan som jag berättade om. Att sitta och prata tröstens ord till varandra, ord från Gud. Att komma in i den där sjuksalen när han ser mig komma in och väcks av sin son och öppnar sin famn och säger Håkan välkommen och kramar om mig och håller om mig. Och vi sen sitter och pratar om vem Gud är för oss. Jag hade tänkt några bibelord jag ville dela med honom där vid sjukbädden. Innan jag hinner göra det så säger han, det är gott att ha levt ett liv där och har fått läsa mycket i Bibeln och lärt mig många texter utan till. De bär mig när jag ligger här i sängen. Och jag frågade honom, Jan, är det något särskilt ord du tänker på? Så säger han Hebreerbrevet 13:5. Och så citerar han: jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Och därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta. Och så ber vi tillsammans, vi delar lite fler texter tillsammans. Av de där orden som ger tröst, uppmuntran, vägledning och hopp. En Gud som bär i vardagen, mitt i det som vi alla kommer vara en del av. De sista andetagen här på jorden. Det vet vi ju. Vi kommer få följa varandra i det. Vad har vi för ord att säga till varandra? Vilka ord lever vi på? Vilka fyller atmosfären? Får anden utrymme att dela ord av hopp? Jag hade 52 andra exempel här, men jag ska bespara er. Men det finns så mycket när man tänker tillbaka på livet av en Gud som griper in och är närvarande. Och jag vet att det är en del av våra gemensamma berättelser, din berättelse. Och ibland blir vi uppmärksamma på det, ibland placerar det oss förbi och någon annan gör oss uppmärksamma på det. Men det finns en Gud som verkar genom sin ande, genom gåvor på olika sätt. Som hjälper oss att be. Om det är med ett språk som vi inte har lärt oss i skolan, vilket har varit en stor hjälp för mig genom mitt liv. Eller om det är på andra sätt av ord i samtal som plötsligt öppnar upp. Eller när du ber för någon och du får ett bibelord upp i huvudet eller en bild eller en tanke och delar med dig det där. Så blir det ord av uppmuntran och tröst som kan bära långt utöver just den stunden. Pingst öppnar upp för att du och jag får vara med och ta emot anden. Det öppnar upp för att du och jag får vara med och dela med oss av dem vi är och det som Gud anförtror oss. Av helande och hopp i våran värld. Och våran värld som slits isär och grupperar sig nu behöver en kyrka och församling som vågar visa en annan väg. Och jag tänker att vi vill vara det. Vi vill vara den platsen där människor möts. Där människor utifrån helt olika förutsättningar får möjlighet att relatera till Jesus och varandra. Världen behöver dig. Människor runt omkring dig behöver dig. Inte i din egen kraft med bara dina egna ord och dina egna förmågor att räkna ut saker, utan genom andens närvaro i ditt liv. Han kommer med frid. Lukas till sist. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge hela ande åt dem som ber honom? Gud vill ge dig när du ber. Av sin närvaro, av sitt liv, av sin frid. Så vad är du idag? Är du rädd, orolig, längtande efter frid? Låt hans liv fylla dig. Vi ber tillsammans. Jesus, du känner var och en av oss helt igenom. Ingenting är dolt för dig. Du vet vilka vi är och vad vi bärar av. Du ser vår längtan. Du ser vår situation och våra behov. Och vi ber dig, kom Gud. Kom Gud och var oss nära. Andas ditt liv på oss i den här stunden. Kom med din heliga ande och blås din vind över våra liv. Fyll våra hjärtan med den frid som vi inte hittar i oss själva. Fyll den med det lugn som vi inte har i oss själva. Lyft av oss den oro som vi inte kan hantera i egen kraft. Kom heligande och rör vid oss i den här stunden. Kom och var med i de där dagarna som ligger framför. Den här dagen som ligger framför oss nu och dagarna härefter. När vi möter människor. När vi möter olika situationer som församling och som enskilda. Tack för att du har gjort oss till bärare av hopp och liv från dig själv, Gud. I oss själva tänker vi många gånger att vi inte har så mycket av kraft kanske eller förmåga i oss själva. Men tack för att du genom din ande ger förmågor långt bortanför det. Du lovar att hjälpa oss hitta orden som behövs i tuffa situationer. Du har lovat att ge kraft till att vägleda, trösta och förmana. Ge hopp i svåra situationer. Du har gett oss löften om att få ta emot gåvor av både tro, kunskap och vishet. Allt det vi kan behöva i olika situationer. Du vet vad vi kan känna oro inför den vecka som ligger framför oss. Kanske något möte med någon människa. Någon situation som behöver hanteras där vi känner svårighet i. Kom helige ande. Fyll och lägg ord i våra munnar. Vi vill peka på dig, berätta om dig, öppna vägen hem för dig. I Jesu namn. Amen.